allt började med att jag det var under studietiden, så var det en kollega på en bar som jag jobbade som sa att Milja, nu mår du nog inte bra. Så får jag till studenthälsovården och där fick jag då remiss till en psykolog. Och träffade psykologen flera gånger och så konstaterade hon att jag att du har en medelsvår depression. Att, men jag ser att det är någonting annat. Att du har som jättemycket saker på gång. Att det är som inte mänskligt att du har den här rutinen och att du ändå har orkat så här länge. Att finns det en möjlighet att du har ADHD? Och så fick jag sen då, på den vägen fick jag remiss till Ropanäs eller Centralsjukhuset. Och där började då direkt en ADHD-utredning. Och det här är ungefär 10 år sedan.
Var det så att när de utredde det här och du fick din diagnos att det blev någon form av aha-upplevelse? Att ditt liv öppnade upp sig, att du förstod plötsligt det du kanske inte tidigare förstod?
Alltså på sätt och vis ja. Jag hade själv börjat lite som läsa på om ADHD och hade lånat böcker från Bibban och sådär och googlat lite. Och hitta många, många grejer som jag tyckte att, men att det där låter ju exakt som mig, och många beskrivningar som jag kände igen. Så sen då jag fick min diagnos, så den här läkaren sa till mig att ja, att Milja, kan nog bara säga att det är ju nog solklart att du har ADHD. Och då samtidigt så satt jag och lekte med ett hårband och sådär för att jag kunde inte vara stilla, att jag har jätte sådär, vissa skakar på benen jättemycket och vissa springer runt överallt, men jag har just sådär sådana småpottas. Och så började han att skratta, den där läkaren, och så tänkte jag att ja, no, men vad skönt att jag har som att hitta vad som är orsaken till att jag har just de här små grejerna, att man kan inte riktigt sitta still. Jag har svårt att liksom prata väldigt mycket, avbryta folk väldigt lätt för att man vill som berätta själv också om saker, vilket jag också tycker är en jättejobbig grej som jag har. Men det känns som skönt då att få reda på att jag är som inte dum i huvudet eller liksom inte korkad, inte lat, vilket jag hade som trott hela min studietid och också i lågstadiet och högstadiet. Och lärarna sa att ja, Milja, du måste vänd dig framåt och titta på tavlan, du måste sitta längst fram, prata inte så mycket, låt dina kompisar jobba i fred. Och då var jag alltid så att, åh, att det är som så tungt att hela tiden bli tillsagd, men jag tror bara att då fanns det kanske inte heller den här samma systemen i skolan eller hur man skulle som fånga upp och hjälpa elever. Att det var ju mest pojkar då som fick ADHD-diagnos och man kunde då peka ut att no, han kan inte sitta stilla så han har nog ADHD, eller han är vild så han har ADHD. Men det var ju typ inga flickor som man föll då liksom mellan stolarna. Ibland är jag nog lite så här att varför var det ingen i skolan som ifrågasatte, om de ändå påpekar så ofta att
Att en pojke i det fallet så skulle kanske direkt då ha
ja.
åkt till hälsovårdaren och därifrån vidare för utredning.
Ja,
Men inte
exakt.
tjejer, flickor på samma sätt.
Nej, och det kändes då kanske som sådär mer, jag försöker som titta tillbaka många gånger och försöka reflektera och att borde man själv ha gjort någonting annorlunda, men jag var ett jätteaktivt barn. Mina föräldrar har sagt att det har aldrig varit problem med någonting. Jag var ute hela tiden och lekte och jag hittade på nya lekar och sådär. Att sen min syster är helt annan, hon var mycket lugnare och läst mycket och sånt. Men hon sa att det är ju som barn är olika. Så de reagerar aldrig på att det ska kunna vara någonting förrän det sen blev att då jag själv började ta hand om mina egna rutiner, så hade jag inga rutiner utan jag jobbade på 3 olika ställen, jag studerade på 2 olika ställen, jag var med i olika studentföreningar och det fanns liksom ingen rutin utan jag bara som köttade på för att det var jätteroligt allting. Men jag hann som aldrig liksom så här bromsa.
Alltså det var svårt liksom att sätta gränser också då på något sätt,
Ja.
för dig själv alltså.
Ja, alltså jättesvårt att vill hoppa på allt och göra allting och vara så här att hej, att komma med i den här styrelsen. Ja, jättekul. Ja, men vad skulle du tro om du skulle komma och jobba hit? Ja, jättegärna. Så att det var liksom, det blev aldrig så där att jag lyssnade och kände att hur mår jag? För att när hjärnan går på högvarv hela tiden så känns det som att man orkar mer och vill göra och känner att ja, men jag är inte trött. Jag kan
Nej.
göra hur mycket som helst tills sen väggen kommer.
Ja, och den kom emot.
Ja, några gånger.
Några gånger till och med.
Ja, men man får lära sig med tiden att, se tecknen på att just det här med ADHD. Att om man kör på så hårt så är det lätt att man blir utbränd eller utmattad. Så nu har jag som lärt mig ändå att ta tid till återhämtning och försöker också så där strukturera upp min vardag bättre. Och så det funkar.
Hur är det med medicinering då? Du var till läkaren, du fick en diagnos. Mm. Hen fråga, ska vi påbörja medicinering?
Ja, och jag börjar ju medicinering direkt. Under tiden vi försöker hitta som rätt dos till mig så gick jag också till en sjukskötare. Och hade som så här terapisamtal och pratade om medicinen och hon gav mig verktyg för hur jag skulle kunna göra min vardag lättare. Så jag minns inte om det var ett halvår eller lite längre som jag åt medicin. Men vi konstaterade tillsammans att den där medicinen funkar inte för mig för att när medicinen gick ur kroppen så kom alla känslor upp så att jag blev arg och ledsen och förbannad allt på samma gång och visste inte riktigt var jag hade mina känslor. Det var som att alla känslor bara kröp på kroppen. Så då sa jag att jag vill inte äta medicin, att det är som inte värt de där timmarna jag kan koncentrera på dagen är inte värt de där tunga timmarna på kvällen när jag inte vet vad som händer i kroppen, att just när medicinen gick ur. Och då slutade jag och sen det har jag inte ätit. Jag har nog pratat med en läkare ifall jag skulle börja äta på nytt. För att samtidigt som jag nog klarar mig och jag har sämre perioder, men det skulle vara jätteskönt det där tystnaden. För det märkte jag då jag tog medicinen. Mitt i allt så var jag sådär att hallå, varför hör jag som... I min hjärna är det som konstant cirkus på speed, alltså det är allt möjligt. Och sen så mitt i allt så var jag så att okej, nu att jag hör mina egna tankar, jag kan sitta och läsa utan att jag börjar fundera på vad jag ska laga för mat, vad som händer nästa vecka, vad som... Mitt i allt så var allt så mycket lättare. Men...
Det är ganska fascinerande.
Ja, och jag förstod inte att det var så. Och samma sak också på kvällarna, alltid när jag ska gå och sova så kommer alla tankar upp. Och jag vet ju att folk har så. Men vissa säger att de kan som stänga av det. Jag förstår inte. Det skulle vara jättespännande.
Vi har pratat väldigt mycket om hur ADHD syns hos dig. Det har varit aktivt, för aktivt studieliv, för aktivt arbetsliv och knyppling med fingrar och sånt. Men hur har det liksom påverkat vardagen då? Vi tänker med hobbyer, sociala kontakter, familj och så vidare. Har det varit en faktor?
Alltså på sätt och vis. Det som jag har ju som aldrig haft sådär bästa kompisgäng som många av mina andra kompisar har. Eller de har varit bästa kompisar sedan lågstadiet och fortfarande i 30-årsåldern. Och jag vet ju inte om det är enbart på grund av ADHD, men det är någonting med sociala relationer ibland som blir lite tungt. Och sen så slutar jag höra av mig för att jag behöver egen tid och så rinner det lite ut i sanden. Sen så kan man ju ta upp, men det är lite just som svårt. Och just att jag vet att i vissa sociala situationer så kan jag kanske ibland också ha som svårt att uttrycka mig och folk missuppfattar mig.
Får du energi av andra människor eller tar andra människor energi? Är du slut när du har umgåtts?
Ja. Om man far till exempel på ett kalas där det är 10 pers, så efter en halvtimme, en timme så är jag helt dränerad. Eller någon sån här större grej, så måste jag ta som 2 dagar paus från allt för att kunna återhämta mig. Att det är jättesocialt dränerande. Att mina batterier dör nästan direkt. Sen beror det också jättemycket på att är det människor som jag känner jättebra och är bekväma med och att de inte kräver någonting av mig i situationen, då är det lite bättre. Men om det är ett ställe var det nya människor och att jag ska, om jag ska prestera någonting, så då blir jag helt, batterierna dör direkt.
Jobbar då?
Ja, det går bra. Sen alltså, jag har ju fått hitta som egna knep på hur jag ska göra saker och hur jag ska liksom från start till slut, att hur jag ska komma igång och hur jag ska slutföra uppgifter. Och det som enda som jag har svårt med är att om det kommer någon ny grej Och just att sen så, och så frågar jag att okej, men att hur ska jag göra den här grejen? Och någon säger, ja men gör lite hur du vill. Ja. Så då blir det kaos, för att då i cirkusen börjar alla springa åt olika håll och dra mig åt olika håll, och då vet jag som inte var jag ska börja. Vilket gör att allting bara skjuts fram, och till sist sitter jag och är så här, panik. Nu borde jag som börja vara klar snart, men den här uppgiften har jag inte ens fått påbörjat för att jag vet inte hur. Att jag behöver nog ganska mycket struktur och regler, eller inte kanske någon säger exakt hur man ska göra, men ändå kanske att berätta om förväntningar eller ge någon slags såna ledord.
Du målar liksom, du vill måla innanför ramen.
Ja, samtidigt som jag tycker att det är kul. Det är som så stor skillnad också vad det är för grejer. Men jag tycker att det är jätteskönt med struktur och regler. Och där det är så att okej, men att så här gör vi. Och då ska det vara så att, och gör någon lite annorlunda så blir jag så att, varför gör den där så där? Att betyder det att jag, att varför, det blir som så här panik i mig. Sen bara, ja men det är lugnt att man kan göra på det viset eller det viset. Att då jag vet det så då är det ju ingen fara. Men
du är öppen.
Ja.
Det är ju också ett förhållningssätt som du säkert har funderat på i något skede. Att ska jag hålla det här för mig själv? Eller ska jag gå ut med det?
Mm.
Och hur resonerar du?
Nej, men inte tycker jag att liksom det är någonting att dölja att man har en ADHD-diagnos. Jag delar en del på mina sociala medier mellan varven och sådär. Och det är också kanske för att då jag fick min diagnos så när jag berättade till kompisar eller bekanta att jag har diagnos, att jag fått den, så var det många som var såhär, va? Men du? Nej, men inte kan du ju ha det.
Ja.
Att du har ju som allt som så strukturerat och bra och liksom fixar allt. Och jag säger, men bra. Då har jag lyckats hålla masken i alla år.
Mm.
Att det är som ingen som ser vad som händer bakom.
Ja. Ja, men det är väl säkert sådana överlevnadsstrategier man har för att orka med tillvaron.
Ja, exakt.
När du säger att du har ADHD, hur reagerar folk? Eller är det en så pass vanlig diagnos att den inte liksom kommer med något extra ok? Ibland blir ju folk lite, skruvar ju lite på sig.
Ja.
Om man berättar att man har någonting.
Nej, inte vet jag om någon har skruvat på sig, utan folk har bara varit mer som sådär att jaha, att har du det?
Mm.
Och det är så att, ja, och alltså, att det som ADHD kan se ut på alla möjliga olika sätt. Och just så som mina ADHD är, så kan det ju hända att det inte finns så många andra som har likadant. Att allas ADHD är unik på det viset. Att alla har olika styrkor. Och alltså det som är jättebra med vården är att det går framåt och att de får mer kunskap om ADHD och annat NEPSY. Men jag tycker att det kanske lite ges ut de här ADHD-diagnoserna lite för lätt. Jag tror, det här är nog bara vad jag tror, det finns ingen fakta bakom det. Men jag tror att det är många som får en diagnos bara för att de inte orkar sitta stilla, för att de är på grund av till exempel typ popcornshjärna och sånt. Och då är det lätt att bara ge en diagnos. Sen så kan det ju hända att det finns de som har väldigt mycket popcornshjärna men också har ADHD. Men jag tror att det är lättare att ge en diagnos istället för att fundera på vad är som egentligen problemet.
Och att leva i ovetskap.
Ja.
Till exempel om sitt barn.
Att
någonting är det.
Ja.
Men om du får en diagnos på det, om du får en stämpel.
Mm.
Så kanske det upplevs som att, men då vet vi vad det beror på, då har vi kunskapen, vi liksom famlar inte i mörkret.
Ja, eller någonting att skylla på.
Ja, det också.
Att, nej men att mitt barn har ADHD så att det får göra vad det vill.
Ja.
Det kan ju tyvärr gå åt det hållet.
Mm. Men du upplever ändå, alltså, även om du själv är diagnostiserad och som vuxen också, vuxen ADHD, men att du upplever att det känns som att man får diagnosen lite för lätt.
Ja, och
hur var det i ditt fall då? Kändes det att det kom snabbt, eller var det en utdragen process?
No, det var nog en lång process, för att först träffade jag en psykiater som vi skulle gå igenom en massa kompendier, och han sa ganska snabbt att nej men jag tror att du är bipolär. Och så skrattade jag lite och sa att va? Så sa han att vi skulle träffas två gånger egentligen, men jag kommer skicka dig direkt nu till remiss till psykiatriska. Och när jag kom dit då så började jag först träffade jag en psykolog. Jag minns inte exakt hur många gånger, men då var också mamma och pappa med. Och så gick vi igenom hela mitt liv, massa frågor under 5-6 gånger kanske. Och efter det så träffade jag psykiater och sen träffade jag väl en psykiater på nytt. Och så gjorde jag olika koncentrationstester. Och sen efter det så hela den här processen alltså tog ungefär 1 eller 1,5 år innan jag fick min diagnos från att jag fick remiss. Men då sa ju nog de flera gånger att det verkar ju nog som att du har ADHD. Men de kunde ju inte säga. Men just också på koncentrationstesterna så hade jag ju på en skala om man har mycket ADHD eller lite ADHD så var ju väldigt mycket mot mycket ADHD.
Det.
Så det tog ett tag. Men det kändes ändå bra för att de var nog jätteduktiga och det var bra kontakt med centralsjukhuset. Men jag vet inte exakt hur länge det tar idag, men jag tycker att det är viktigt att de som bör utredas ska göra det. För att det är nog en lättnad sen att veta att om man har ADHD eller inte. Att om jag inte har ADHD, okej, vad kan det då vara? Finns det någonting annat? Eller är det bara att det är samhället som har gjort att jag har svårt eller något? Eller sen att om man har ADHD, okej, vad ska jag göra för att vardagen ska bli lättare?
Vi, Milja, pratar väldigt mycket om utmaningarna. Men om vi vänder på det, ser du några styrkor?
Alltså, som sagt, jag vet ju inte att om man skulle plocka bort min ADHD så vet jag inte vad som finns kvar. Nej. Men just det där att jag är väldigt kreativ och lösningsorienterad, hitta på nya grejer och att om det kommer en svårighet så försöker jag hitta lösningar, att jag inte direkt sådär, voj fan. Bra på att hitta lösningar och hitta andra vägar och just väldigt kreativ.
Spontaniteten då är ju en del av, eller hur? Mm. Den har säkert också fört dig på trevliga
villovägar.
Trevliga villovägar.
Jo, alltså spontan och liksom impulsiv är jag också. Och sen beror det på, för att jag har också svårt med just det där med att jag vill ha som regler, att om jag har bestämt att 2 idag så ska jag vara vid Yle. Men sen om det kommer någonting annat, om någon annan börjar ändra om i min tidtabell mitt i allt, så blir jag jättefrustrerad om jag har som planerat, då har jag planerat hela dagen fram till 2. Men om jag då har en dålig natt före och inte får någonting gjort, eller någon kommer att, hej, att vi måste göra det här och vi måste hinna göra det här, så då blir jag som helt tokig, för att då måste jag strukturera om hela min dag. Och då är just det här spontaniteten att någon skulle fråga, kommer du på kaffe för det? Nej, det går inte. För att det är som...
Men om just det, så det finns en spontanitet i det att du kan gå med i olika föreningar och ha massa jobb. Men när det kommer mer till den här liksom, hur dagen är strukturerad, då finns inte lika mycket utrymme för spontanitet.
Nej, speciellt inte om jag har redan på förhand har satt upp ett schema för dagen. Men om jag vet att okej, imorgon har jag en helt tom dag och så hör någon av sig, så jag säger okej. Och samtidigt under dagen kan någon annan höra av sig, hej, kommer du att göra det här? Ja, självklart. För då har jag inga planer att den är som tom den där dagen. Så det är, jag är både spontan och impulsiv samtidigt som jag behöver just de här. Att om det är några planer man har gjort som ändras många gånger, så måste jag som omstrukturera hela dagen i min hjärna. Och det tar jättemycket energi. Och det är som superdränerande. Så till sist blir jag bara så att okej, nej, men jag lämnar hemma. Om det blir så. Mm.
Men Milja, många som lyssnar på det här just nu känner säkert igen sig i en hel del. Kanske också mindre, det beror helt och hållet på. Men om det nu låter som att hon berättar om mitt liv, vad har du för budskap till dem?
Om det känns som att ditt liv, att det påverkar inte dig om du vet eller inte vet om du har ADHD, så då kan man bara låta det vara, för att det tar ju ändå, den här processen är ju ändå en tid och det kräver ju mycket av en. Men om man känner att oj, det där låter som mitt liv, att tänk om jag skulle kunna få hjälp bara av att veta, så tycker jag absolut att man ska ta kontakt med vården och be om ett första samtal ens. För att se att ifall en ADHD-diagnos skulle vara möjlig att utreda. Så pass kunnig vårdpersonal i Finland tycker ändå att vi har, att man skulle kunna som ta och sätta sig ner och diskutera lite. Som ett första samtal. Eller en psykolog eller något. Men om man vill ha svart på vitt att vad är det jag har, så tycker jag nog att man ska ta. För att för mig var det i alla fall en jättestor lättnad att få det. Just att, okej, okay, jag är inte dum i huvudet. Jag tänker bara på ett annat sätt. Och jag behöver kanske lite andra verktyg för att klara mig i vardagen och på jobbet. Att det var det som diagnosen var mest för mig. Det var inte det att jag ville ha medicin och krävde det. Eller för att ha en ursäkt att ja, men jag gör så för att jag har ADHD.